Så att om jag skulle leda en organisation någonstans i världen och vilja etablera mig och jag väljer mellan Sverige och Schweiz, så väljer jag ju det land som jag har lättast att komma in i, lättast kanske att få bidra runt omkring för att få någon form av ekonomi, mest naivast folk. Jag väljer inte Schweiz.
Ja, det är någonting som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Då vi ska diskutera vad NATO-medlemskapet kan innebära, hur systemhotande Sveriges 62 000 gängkopplade personer är och ifall väckelse står inför dörren. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist, som också är ledarskribent på Världen idag.
Det stämmer.
Ja, vi ska börja med att prata om att Ungern har röstat ja till den svenska NATO-ansökan, vilket innebär att vi antagligen kommer bli medlemmar inom kort. Vi har ju redan diskuterat själva frågan om NATO-medlemskap, men vad säger du om det?
Alltså, det är ju ett faktum sen det ser ut nu att vi blir NATO-medlemmar, och många har ju varit glada för det. Man ser ju det som att det ökar Sveriges säkerhet. Jag tror ju inte det. Alltså, Sverige har ju haft en otroligt historiskt stark försvarsmakt och en försvarsdoktrin som har varit väldigt framgångsrik.
Jo, men är den tillräckligt stark på att stå emot en stor nation som vi
har? Ja, men grejer, alltså, vet du om att Sverige en gång hade världens fjärde starkaste flygvapen 1955, 1200 moderna plan på den tiden?
Jo, men nu är det inte 1955 37, längre.
Nej, men 37 brigader. 37 brigader efter andra världskriget. Idag är det två. Så att, men vad vi har gjort, va? Vi har haft politiker som har, både socialdemokrater och borgare, som har stått och skjutit i försvarsfoten tills den inte längre går. Sen ropar man, NATO, hjälp oss! Hur intelligent är det? Och så att, men jag menar, Sverige är inte längre en fredsbevarande nation på det sättet, utan vi är en krigsnation. Dock under främmande maktsbefäl. Det tycker jag inte är visst.
Nej, så du tycker att vi skulle bygga upp någonting som liknar det vi hade 55 istället?
Ja, men alltså, man skulle ju kunna börja rusta upp Sverige igen och återfå den kraft som Sverige ändå hade utifrån den neutralitetspolitik som varit så framgångsrik. Så ser jag det. Men nu har man ju valt en annan linje.
Men nu när läget ändå är som det är, skulle inte Sverige bli väldigt ensamt och sårbart om vi inte var med i NATO? Alla våra grannländer är ju det.
Jag tror kanske att vår sårbarhet ökar när vi blir med i en stridsdrivande organisation som ändå NATO är. Va? Jag menar, det är jätteduktiga säkert generaler i NATO, men jag menar, jag kanske inte ser det som det bästa för Sverige med de starka koppling till amerikansk försvarsindustri och så vidare. Så att jag ser många faror med det faktiskt. Men många intelligentare människor med mig drar ju en annan slutsats, men jag kan inte vara positiv till det.
Nej. En aspekt som vi på Världen idag har lyft upp av det hela, det är att en militärexpert säger att det skulle kunna bli så att svenska soldater tvingas strida för Turkiet mot Israel om det skulle bli en konflikt mellan de två länderna. Han säger visserligen att det är osannolikt, men att det ändå skulle kunna ske. Vad säger du om det?
Ja, men det är precis sådana saker som vi nu sätter oss i ett gäng där vi faktiskt måste försvara Erdogan och Turkiet gentemot Israel. Det är inte sannolikt, men nu har vi inte längre den frihet vi hade innan vi går med i NATO. Så att vi säljer vår frihet.
Samtidigt så har ju varje land rätt att säga nej till en insats i ett visst land, om jag har förstått saken rätt.
Ja, men alltså, skälet, argumentet för att vi gick med i NATO är att nu har vi 31 länder som kan försvara Sverige. Ja, men vi har 31 gränser att försvara också. Så att det finns ju en baksida på alla mynt också.
Men man måste inte skicka soldater till alla de här ställena.
Nej, men så kan ju också resonemanget vara då om Sverige skulle bli anfallet. Vi behöver inte skicka soldater till Sverige. Så att då kan ju det gälla oss också då.
Ja, det finns ju som sagt både fördelar och nackdelar med att gå med i NATO. Men tror du att vi kommer ångra oss framöver?
Ja, men man säger så här, det är alltid lätt att börja saker. Det är mycket svårare att avsluta. Har väl kastat in gästen i degen så är det inte lika lätt att bli av med gästen. Så nu är vi en del av det och jag beklagar det. Och jag tror också att många svenskar kanske kommer att ångra sig på sikt. Över att, varför tänkte vi inte på den här utvecklingen?
Vi får se hur det blir med den saken. Vi ska också säga det att det finns lite olika åsikter kring NATO bland våra ledarskribenter. Så din åsikt representerar inte hela tidningen. Vi ska byta ämne. Och då handlar det om att polisen har gjort en kartläggning som gör gällande att 62 000 personer i Sverige har någon form av koppling till gängkriminalitet. Det här innebär inte att alla de är aktiva i kriminella nätverk.
Nej.
Men de har ändå starkare koppling än att de bara är familj till de här kriminella. Mm. Det kan exempelvis handla om att de förvarar narkotika, att de hanterar pengar, att de är misstänkta eller att de förekommer i olika underrättelser.
Mm.
Och enligt polisen så är de här siffrorna inte i överkant utan snarare i underkant.
Mm.
Vad säger de där?
Alltså det här är ju en enorm belastning i en nation med 62 000 människor mer eller mindre involverade i detta. Man räknar väl med 14 000 aktiva gängkriminella och bara 5 500 cirkus under 18 år. Därför inte alltså fullt ut straffmyndiga heller. Ja, men det är ett dilemma, va? Det är en stor, alltså så många människor som ägnar sig mer eller mindre åt att stjäla, hota, förstöra och även delvis ta livet av andra, alltså mörda. Det är klart att det är en enorm belastning. Va? Och nu tog inte den här forskningen fram det, men jag tror ändå. Och nu får vi ju tala om de här termerna. Ganska många av dem har födda utomland eller har utländska föräldrar. Och det här är en problem.
Svenskt medborgarskap.
Ja, ja, absolut, absolut. Så det är inte det. Men någonstans frågar, hur har vi hamnat här? Det är ju ändå någonstans ett kvitt också på att vi inte lyckas med integrationen. Någonting har gjort att det har vuxit så vansinnigt snabbt i så unga åldrar. Så det är verkligen allvarligt för nationen alltså.
Mm. Men kan man verkligen lita på de här siffrorna? Bara för att man är misstänkt så är man ju inte per automatik skyldig.
Om jag har förstått de här förundersökningarna som ligger till grund för det här så säger de nej, det här är snarare i underkant än överkant.
Säger polisen själva, ja. Men ja, det finns ju andra experter som exempelvis Leif G.W. Persson som inte tror att det är så här många.
Nej, men alltså det finns ju ingen anledning att okej, om det är 2000 mindre då. Skulle det vara bättre att det är 60 000 bara? Alltså jag menar, det är ju enorm.
Man pratar om kanske hälften. Men,
ja, men det är ju enorma mängder människor som ägnar sig heltid åt kriminalitet, va? Hur kommer det sig? Är det så lätt i vårt land? Är det så lutraktivt? Alltså, jag bara undrar. Alltså.
Mm, hur kommer det sig, tror du?
Ja, men jag tror att någonstans, om vi jämför med jämförbara länder, Finland, Norge, Danmark, så är vi exceptionellt mer intressanta. Så att om jag skulle leda en organisation någonstans i världen och vilja etablera mig, och jag väljer mellan Sverige och Schweiz, så väljer jag ju det land som jag har lättast att komma in i, lättast kanske att få bidra runt omkring för att få någon form av ekonomi. Mest naivast folk. Jag väljer inte Schweiz. Varför väljer jag Sverige? Kanske vi skulle kunna nyktra till och få lite mer finmaskiga nät vid våra gränser och effektivare system och en gemensam politik att vi tar itu med detta. För ingen gagnas ju av detta annat än brottslingarna själva.
Mm. Varför tror du att vi är så naiva i Sverige då?
Alltså du, det där får vi ju studera på olika sätt. Alltså, jag har inga enkla svar faktiskt. Har du det? Alltså, jag har inga enkla svar. Men att säga, bara för att du har varit naiv behöver du inte fortsätta vara naiv. Det kan ju börja med någon form av självinsikt i alla fall.
Mm. Men hur systemhotande tror du att det här är på sikt? Det är en ganska stor del av befolkningen om siffrorna stämmer.
Ja, men alltså, det kostar ju enorma många miljarder detta. Och det är ju systemhotande, speciellt nu när det kommer fram undersökningar att många av de här brottslingarna, det är inte dumhuvud, det är intelligenta människor som jobbar sig in i myndigheter, jobbar sig in i företag för att skaffa sig positioner att utnyttja med brottsliga syften. Så det, alltså moraliskt är det ju inte bra, men det är ju liksom intelligenta människor, för de vill ju tjäna pengar. Det är deras affärsidé. Brott är affärsidén. Och den verkar vara väldigt framgångsrik.
Ja, vi har redan pratat om vad som kan göras åt situationen, men vill du säga någonting kort där?
Nej, men jag menar, någonstans måste vi i alla fall börja med en ärlig tillnyktring. Hur ser det ut? Och sen tror jag politisk enighet är väldigt viktig här. Att vi inte tänker partipolitiskt taktiskt, utan vi börjar någonstans. Vi tar ett helhetsgrepp i detta.
Ja, men kommer politikerna kunna lösa det här, tror du?
Ja, men vi måste göra det tillsammans.
Det låter som en klyscha, hur då?
Hade jag vetat det hade jag suttit som statsminister idag. Alltså, men vi börjar med att lyfta upp saker och ting på bordet som vi gör nu, här. Och allt mer görs, tycker jag. Så att, det är ju mer än en åtgärd naturligtvis.
Ja, hur tror du att det kommer utvecklas på sikt då? Kommer åtgärderna som vidtas att ge resultat eller kommer siffrorna bara öka?
Men alltså, tänk efter Sara. Om inte vi tar det här på allvar, 14 000 aktiva kriminella, så finns det 140 000 aktiva utanför landets gränser. Så om vi inte sköter oss och tar hand om det här, då kanske vi har 140 000 aktiva om x antal tid. Så att frågan är bara, kan vi inte klara det här lilla, vi kommer få mer problem. Om du tar bort ogräset från början, och nu säger jag inte att människor ogräs, utan företeelse. Tar man inte bort ogräset ifrån trädgården, så har man ogräs över hela trädgården. Det var en tidsfråga.
Ja, det ska byta ämne. Vi ska strax gå in på den teologiska diskussionen kring vad Bibeln säger om framtiden. Mm. Men innan vi gör det tänkte jag att du skulle få kommentera en annan teologisk fråga lite kort. Mm. Det har nämligen kommit två profetier om väckelse. En från Kamerun och en från USA. Där två olika personer då upplever att Gud har sagt till dem att det ska starta en väckelse i Sverige. Mm. Det vill säga att personer skulle omvända sig från sina onda gärningar och komma till tro på Gud. Mm. När det gäller den här afrikanske pastorn så upplevde han att en ängel visade honom ordet Skandinavien. Och han visste själv inte vad Skandinavien var. Så efter det här så googlade han upp det. Och nu är han då övertygad om att det ska starta en världsvid väckelse från Sverige. Hur ska man se på de här sakerna?
Ja, du sa det, Andersson. Jag tänker så här, många av våra tittare kanske det här med väckelsebegrepp och profetia. Vad pratar ni om? Alltså, men seriöst. Alltså, och du sa ju kort om det, men alltså, tänk dig, alltså, de här 62 000 du snackade om i frågan innan. Alltså som lever någon form av kriminella i en kriminell kontext. Tänk om 62 000 personer, exakt de, får någon form av inre uppvaknande över vad jag håller på med. Jag vill inte hålla på med det här mörka längre. Jag skadar mig, det skadar min familj, mina barn. Alltså, och så vänder man om från det. Man säger, jag vill sluta med det. Man gör upp sådana här saker. Kanske till och med erkänner det som är bra. Tänk dig, vilken, även om en ateist ser på en sån här program, säger, men det är ju bra för Sverige. Det är jättebra för Sverige om det blir en sån väckelse där man vänder sig bort från destruktiva saker. Eller tänk alla barn som växer upp med fäder som inte tar ansvar. Och så kommer massor tillbaka. Jag vill ta ansvar för min familj, mina barn. Alltså, så ur den aspekten så är väckelse positivt. Alltså, det är liksom inte bara något konstigt som här, utan det är ju inre omvändelse. Så säger jag det.
Vad säger de på de här profetierna?
Ja, men så profetia betyder vad då? Vad betyder profetia då? Ja, profetia, som jag förstår det här, är ju då att den Gud som vi tror finns också vet vad som kommer att ske eller kan ske. Och ger någon form av signal då på att förbereda, för jag tänker stora tankar, goda tankar. Och då menar jag så här, jag styrs inte så jättemycket av profetier faktiskt. Jag styrs utifrån Guds ord. För mig är Bibeln viktig. Alltså ordningar, principer, strukturer, vad Gud har sagt på pränt, alltså, måste jag säga. Men däremot så föraktar jag inte det profetiska. Därför Bibeln säger att man inte ska förakta det. Man ska pröva. Och se, är det någonting gott i det? Då behåller man det, va? Och ja, men det är klart, det är jättepositivt. En man från Afrika, eller USA, som du sa här. Så att uppmuntrande. Låt oss på något sätt arbeta i riktning mot det.
Men tror du att de är sanna? Kommer det hända?
Det är först om det sker som de visar sig vara sanna. Det vet du först i efterhand.
Mm. När människor vänder sig till Gud så sker det ofta i kristider. Mm. Tror du att om de här nu är sanna, att det innebär att det kommer bli någon större kris i Sverige?
Alltså min förståelse för framtiden, vi kommer ju att ta det nästa fråga, är ju inte därför att en och annan man från Afrika eller USA säger det, utan det är utifrån vad skriften säger, och skriften säger att det kommer att gå in i tuffare tider i den sista tiden. Så det är därför jag tror att vi kommer att gå in i tuffare tider. Det gäller att se om sitt hus, att man har en god plattform och god grund att stå på. Så att det är utifrån skriften jag tror det. Men en profetia som ligger i linje med skriften kan man ju absolut bejaka och tycka är spännande. Jag vill gärna tro att det ska vara sant.
Mm. Vi får se hur det blir med den saken helt enkelt.
Just det.
Vi ska byta ämne. Och då har det blivit dags för veckans riktiga teologiska fråga. Ja, vi ska fortsätta vår genomgång av Uppenbarelseboken i Bibeln. Och nu har vi kommit fram till kapitel 5. Mm. Och där börjar någonting som är ganska avancerat i Uppenbarelseboken, nämligen händelser som är kopplade till saker som sker i 7 olika steg i den himmelska världen. Mm. Det är 7 olika sigill som ska brytas, det är 7 olika basuner som ska blåsas och det är 7 olika vredeskålar som ska tömmas. Och i det här kapitlet 5 så börjar det då med de här sigillen. Och där beskrivs det hur lärjungen Johannes, som vi pratade om förra gången, fick se en syn in i himlen. Mm. Och det som sen fortsätter beskriva han så här. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och det här gjorde Johannes väldigt nedslagen. Mm. Han började gråta för att det inte är någon som är värdig att öppna den här bokrullen. Men då får han veta att det finns någon som är värdig. Någon som beskrivs som lejonet av Judastam. Mm. Och sen så får han se ett lamm som ser ut att ha varit slaktat. Som kommer fram till tronen och tar den här bokrullen. Varpå en lovsång bryter ut i himlen. Det sjungs bland annat så här. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du köpt människor av alla stammar och språk. Folk och folkslag. Och sen så börjar då det här lammet bryta de här sigillen. Varpå olika saker händer på jorden. Men det sker i kommande kapitlen. Mm. Så... vad säger du om det här första?
Sigill kan bara brytas av den som den är ämnad att bryta, alltså öppna upp. Och det här är en beskrivning av ju framtiden egentligen. Och det är i Kristus, Jesus, som är ju den här personen som blev slaktad. Vi har ju korstanken här. Det slaktade lammet står ju som ett uttryck för just korsfästelsens betydelse ända in i det himmelska. Kristus är den som
ett offerlam.
Ja, som ett offerlam. Kristus är den som öppnar framtidens hemligheter. Så endast i honom kan vi tolka egentligen både historien, nutiden och framtiden på ett korrekt sätt. Det är så det är tanken, för han på tronen, det är liksom Gud själv. Han har gett Kristus den möjligheten. Så att när i honom så öppnas detta. Så han är ju då i det här beskrivningen. Så beskrivs han ju egentligen på många olika sätt som du inte läser fullt ut här. Men som var och en kan läsa Uppenbarelseboken 5. Så det är väldigt spännande egentligen. Alltså i Kristus så får vi en förståelse för framtiden.
Mm. Och varför är det sju sigill?
Därför att så är det Johannes ser. Och han beskriver det ju som i de här sju sigillen. Och det är en stegvis uppenbarelse om vad som komma skall, tror jag. Det intressanta här också är att det finns en beskrivning av det här lammet. Det är både lamm och lejon. Mm. Det är Kristi dubbla naturer. Så att han har ju vunnit ett folk av alla sammar, av alla folkslag. Och faktiskt världens största gemenskap idag, den kristna kyrkan i alla dess bild. Mm. Så att det är ju redan uppfyllt en del.
Men han är både mäktig och ödmjuk, är det de här bilderna?
Ja, det kan man säga. Han gav ju sitt liv på korset som lammet. Men han kommer att komma tillbaka som lejonet och styra den här världen. Det är ju vad vi tror. Och även den svenska kyrkan är igenkommande för att döma döda och levande. Mm. Mm. Så att det är ju den kristna kyrkans bekännelse. Det intressanta, Sara, är att han beskrivs ju också på tre saker som du inte läste här. Att han har sju, det står att han har sju horn, sju ögon och de sju andarna i hans beskrivelse. Horn står alltid för makt i Bibeln. Sju är ett fullkomligt tal. Allsmäktig. Sju ögon står för att se och förstå. Allvetande. Vinden blåser över hela jorden. Han är allestädes närvarande. Så Kristus är Guds son. Han är alltså närvarande, vet allt, har faktiskt all makt. Åt mig har getts all makt, säger han. Så det är en oerhört fascinerande Kristusbeskrivelse.
Mm. Men vad är det för bokrulle då? Och vad är det som står i den? Och varför står det skrift både på utsidan och insidan?
Ja, men därför att det är den hemlighet som bara Kristus kan öppna upp för
fast
oss.
Fast på utsidan kan man läsa utan att öppna.
Ja, därför att allting, det finns också en uppenbarelse som är tydlig för alla om till exempel den kristna tron. Vi har ju skriften här och hela den judarnas historia, det vi kallar för gamla testamentet.
Ja, men vad står det inuti då?
Det är det vi ska hålla på med nu när vi öppnar upp kapitel efter kapitel.
Vad som sker i framtiden?
Vad som bland annat sker i framtiden.
Mm. Varför är det just talet sju? Där vi har redan nämnt att det har förekommit uppenbarelseboken, men nu är det då de här sju sigillen och sen sju basunerna och sju vredeskålarna. Mm. Varför är det så viktigt med talet
sju? Det här lovsången sen i slutet är också sju.
Ja, det är väldigt mycket sju.
Ja, men hela, därför att Bibeln har ju, den är fylld av tal också. Det är ju en viss mystik i detta och vi ska ha en försiktighet med det, men så är det verkligen. Fyra står i Bibeln för skapelse. Vi har de fyra vederstrecken till exempel. Vi har de fyra elementen. Så att fyra står för skapelse. Men Gud är inte skapad. Han är evig. Och Gud, det gudomliga går inte att förklara. Bästa sättet för oss att göra det är Fader, Son och Heligande. Det är en sammansatt enhet.
Jo, men det är talet tre. Men varför hoppar du nu över talet fem och sex? Du gick från fyra till sju.
Exakt. Därför fyra, jag tror det är ganska bra på matte. Fyra plus tre är sju. När skapelsen och det icke skapade förenas till en och samma så är det inte extremt unikt. Var sker det? I Kristus, i berättelsen, idén om Kristus. Han som var från evighet men föddes av jungfru Maria. Så i Kristus förenas. Han är jättefin bild du hade här, jag har inte sett den förut. nyckeln. Han är, det där är Kristus. Han är nyckeln som öppnar alltsammans.
Ja, vi får sätta punkt där.
Tyvärr.
Nästa gång ska vi prata mer om vad som händer när de här olika sigillen bryts.
Spänn på det säkerhetsbältet.
Vi går igenom kapitel 6.
Ja.
Tack så mycket, Sven.
Tack själv.
Och tack till er som har tittat. Hoppas att ni vill se på den fortsatta diskussionen nästa vecka. Och vill ni stödja det här programmet får ni som vanligt gärna skänka en gåva. Då kommer ett swishnummer alldeles strax. Ha det bra.